Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Semestertider må hända, men agendasättarna tar inte paus och levererar ännu ett avsnitt av landets största sportintervjupodd. Undertecknad är Anders Sedhamre och jag rattar detta maskineri med Sportexpressen i ryggen. Mycket trevligt och fruktsamt tycker jag. Denna vecka går vi på djupet i Superettan när Hammarbys ikon, superstjärna och kapten Kennedy Bakir Cioglu har accepterat att utsättas för den obarmhärtiga grillningen det faktiskt innebär att gästa agendasättarna studion. Vi diskuterar Hammarby naturligtvis, hans proffsår och besvikelsen av att inte ha fått fler chanser i landslaget. Och är det så möjligtvis att Kennedy tycker han själv är den allra bästa spelaren i Superettan eller ej? Svar på det där inom kort. Feedback skickar ni på mail eller via Twitter. anders@agendasattarna.se är mailadressen och på Twitter finns jag på Anders Sedhamre ett ord. Och precis som vanligt förtjänar Felix Hall ett tack eftersom han har klippt denna podd. Det är brinnande VM-tider och under mästerskapet bjuder NordicBet på massor av matcher där man har chans att få pengarna tillbaka vid förlorat spel. Utbudet på andra chansen är både internationellt och lokalt, vilket innebär att spelobjektet kan vara allt ifrån en VM-semifinal till en serielunksmatch i Superettan. Allt upp till 500 kronor kan man få tillbaka på sina förlorade spel. Mer info finns på nordicbet.com/andra chansen. Glöm inte heller att du måste vara minst 18 år gammal för att spela. Här är Kennedy Bakir Cioglu.
Då säger jag hjärtligt välkommen till Kennedy Bakir Cioglu.
Tack så mycket.
Uttalar jag namnet okej?
Okay. Jättebra.
Du berättade om ditt förnamn. Varför heter du Kennedy?
Kennedy heter jag. Min mamma ville att jag skulle heta Johan faktiskt. Sen sa min farmor att nej, han ska heta Kennedy för att han ska bli något stort, sa hon. Så att, då sa min mamma självklart. Då ska han få heta Kennedy. Så att hon var väldigt förtjust i presidenten Kennedy. Så att det var väl egentligen därifrån det kom.
Du blev något stort också kan man säga, i alla fall i idrottskretsar. Första frågan som alla får, nu blir det andra frågan för dig. Men berätta om vad du gör på dagarna, om din yrkesroll helt enkelt.
Ja, jag är fotbollsspelare, spelar Hammarby och som proffs. Det är väl egentligen det enda jag gör just nu. Sen är det väl familjen hemma, lillsonen som tar mycket energi, kraft. Försöker hinna med så mycket annat och så, men fotbollen är i fokus just nu i alla fall.
Vi ska dra en karriär i korta drag här. Heracles, Twente, Ajax, Santander vad gäller proffsspel utomlands. Är du nöjd med den karriären?
Det är klart att om man tittar tillbaka så, här så finns det ju alltid, man har alltid kanske ångrat sig ett val. Liksom, varför gick man dit? Varför gjorde man så? Men det är sånt som man gör när man är ung. Och just i Heracles, Grekland var ju ändå en fin, alltså det var en fin tid, men ändå inte om man får säga så. Jag kom ju till värmen, det var sol, det var varmt, det var skönt. Grekiska kulturen, man fick lära sig, man fick mycket erfarenhet av hur allt funkade. Men fotbollsmässigt var det absolut inte det jag hade förväntat mig. Och klubben fick ju väldigt stora problem med ekonomin. Och det satte sina spår att jag inte heller kunde vara fokuserad i fotbollen. Och gick runt och fick inte lön på 10 månader dessutom. Och det var tufft, det var inte lätt just också. Det var mitt första proffsäventyr dessutom, och jag hade ändå möjlighet att gå till Holland, bland annat Twente, Herenveen, andra klubbar, och valde tyvärr, eller jag ska inte säga tyvärr, men det blev så i alla fall i Heracles. Men det var ju också, Mats Ingblad var ju tränare där också när jag kom dit, så att han fick ju väldigt mycket hjälp av också, så att det var tufft att ändå liksom komma till en klubb där man kände att man ville någonting, och det blev inte som man hade tänkt sig.
Är det enda klubbvalet du ångrar, eller finns det fler sådana där
Nej, det är faktiskt det enda så här riktigt som jag... Hade jag valt Holland så tror jag att min karriär... Hade jag inte förlorat 2 års tid av... Ja, i Grekland, av att jag var ändå i min bästa tid egentligen. Jag var ju 23 år när jag flyttade, så att jag var ändå ganska ung och hade en fin framtid framför mig. Upplevde jag det som också. Så att, sen var det synd att de 2 åren gick åt, att man bara inte kom till alls rätt när det gäller fotbollen, och det blev jobbigt helt enkelt. Och, så att, det är det enda jag faktiskt har suttit ibland och grubblat mig över.
I vilken klubb var det bäst? Vart trivdes du bäst?
Jag trivdes jättebra i Twente faktiskt. Jag trivdes också bra i Ajax. Alla mina 3 klubbar faktiskt. Jag måste erkänna, både Twente hade jag fantastisk tid där. Mitt första år där jag verkligen blev utsett till bästa spelaren. Och hade som sagt 2 år bakom mig i Iraklis som var väldigt tungt. Vi fick inte ut någonting och kom till Twente. Där var ju Charbel Toma Majstorovic också. Så att det underlättade, men... Twente var en fantastisk tid där jag verkligen tog steget, om man säger så. Och sen fick jag komma till Ajax. Det är klart att Ajax kunde ha blivit mycket bättre. Men som sagt, det är en stor klubb. Mycket förväntningar på spelarna. Tränare sparkas hit och dit. Vi fick Van Basten som skickade 10-12 spelare. Och 5-6-7 stycken startelvan spelare. Han ville bygga sitt eget. Så det var en tuff tid där. Jag var en av dem som skulle lämna då. Och... det var inte så roligt då, men jag kämpade vidare. Jag gav mig inte. Till slut så fick jag chansen igen när Van Basten var som tränare. Så fick jag ju avgöra mot Fiorentina borta i UEFA-cupen i kvartsfinalen med 1-0. Så att, jag har alltid varit en vinnare. Jag har alltid velat kämpa vidare fast det har varit tufft. Så att, till slut var det att jag gick ändå till Racing, så att Santander, och jag trivs jättebra i alla de här 3 klubbarna faktiskt.
Berätta mer om Van Basten, det är ju en legend du har haft som tränare där.
Ja, det är det ju verkligen.
Hur var han?
Han var väldigt speciell som tränare faktiskt. Väldigt stor människa inom Ajax och allt han har gjort i Holland överallt, så att han är en väldigt stor människa där, och... det visste vi om, och det var respekt mot honom. Självklart, det visste vi alla liksom. Det är stor respekt att ha honom som tränare. Men det var ju synd att man aldrig fick visa sig. Man fick aldrig chansen att få spela ens en match för att visa vad man gick för. Och det är ju så ibland. Då kommer man till en sån stor klubb som Ajax. Då har de ju råd att sparka spelare hit och dit och hämta nya tränare. Och i det här fallet så spenderade ändå Van Basten ganska mycket pengar i Ajax med att hämta spelare hit och dit. Men han misslyckades första året och fick sparken. Och jag valde att vara kvar där det året. Så att jag fick ju Martin Jol som tränare istället. Och det gick bra faktiskt. Det året med Martin Jol fick jag ju spela 6-7 månader i startelvan. Så det var jag väldigt nöjd med. Men Van Basten var väldigt speciell som människa. Det var inte lätt att ha diskussioner med honom heller. Och... var man inte hans spelare, då var det tufft.
Var han hård mot er som inte spelade, eller?
Ja, visst. Han kunde gå förbi oss ibland och knappt säga hej. Så att, det var inte lätt tid i Ajax ibland. Det var det tufft, men så är det ju. Det är fotbollslivet, det är proffslivet. Funkar ju lite grann så här att kommer du till lite ut i frysboxen så blir det väldigt jobbigt tufft. Och då gäller det att vara väldigt starkt mentalt och klara av det där och försöka... tänka att det kommer bli bra, utan får man spela ut de här sista månaderna så får man hitta en ny klubb och sen får man ta nya tag. Och, eller om man är så pass stark som jag var och försökte ändå vara kvar i Ajax. Jag hade ändå 3 år till på kontraktet, så att det var ju inte så lätt att bara lämna efter första året. Så, du vet vad jag menar, det är ju ändå ganska tufft att ha en tränare som ändå inte vill ha en kvar där.
Hur stor är Zlatan Ibrahimovic i Ajax?
Jag tror att i början fick han ju otroligt mycket skit. Alltså, han blev utbuad så fort han rörde bollen. Och de hade förväntat sig enormt mycket av Zlatan i början. Men han, det gick inte så bra för honom, om man säger första året. Men sen andra året var ju han helt enorm. Alltså, det han gjorde på plan var ju helt magiskt. Och innan han lämnat och gick till Juventus där, när han gör den här soloprestationen, dribblar bort 7 spelare. Då tror jag att de fansen ångrade enormt mycket det de sa om Zlatan. Så att, jag tror att nu är han väldigt, väldigt stor i många ögon där.
Tillbaka till din karriär. Vilka egenskaper har tagit dig till, har gett dig den här fina proffskarriären skulle du säga?
Egentligen är det så här att jag har ju som sagt talangen, men jag har alltid fått veta det från min far att det hjälper ju inte. Du måste jobba hårt, du måste träna hårt, och min far har varit till väldigt stor hjälp till mig, och han har alltid varit med mig. Jag har fått träna mycket hårt på egen hand, sprungit mycket och kämpat mig, och egentligen mina egenskaper, det är väl egentligen många känner väl till det. Det är min teknik, mina skott, mina frisparker, det är väl egentligen det jag har haft som har varit ett väldigt stort vapen för mig, och det har jag lyckats med även ute i proffslivet väldigt bra, och det har gått väldigt bra för mig. Så att, men sen är det där lilla extra som min far, som har varit själv fotbollsspelare, som såg att det fattades liksom. Det här måste du jobba på, och det gjorde ju också mig till en väldigt stark spelare, och det var ju bland annat köra 3 timmars träning extra för att man skulle ändå, man ville lyckas, man ville ju bli proffs. Det var en dröm, så att det gäller att jobba hårt.
Som du säger själv, du är känd för god teknik och fin spelförståelse och så vidare. Det där är ofta genetiskt som man får ifrån familjemedlemmar. Är det din far i det här fallet, eller var du fått det där lekfulla ifrån?
Ja, det är klart. Min far var ju väl han kallades för Gerd Müller. Alltså du vet ju Müller som i Tyskland som gjorde Östeinmål. Han kallades också till slut för Müller i assyriska under. Han Östeinmål. Så att jag och min far har en helt annan olika speltyp egentligen. Han var en riktig forward som Östeinmål, och jag kanske inte är just den typen då, men vi är lite olika i spelstilen, det är vi verkligen, men jag har ju fått många saker från hans sida också självklart.
Det här är en podcast från Expressen.
Tycker du att du har nått den absoluta fotbollstoppen, eller känner att det har saknats någonting, och i så fall vad beror det på?
Nej, alltså det som jag känner att jag saknade nu när jag tänker tillbaka så här är egentligen att jag ville så gärna lyckas göra det i landslaget. Det var det som jag kände att jag fick aldrig den möjligheten, och det var lite synd faktiskt, för att jag var som bäst och jag kände mig jättebra form, och det var kanske den tiden där jag kunde ha fått en möjlighet att få visa upp mig, och den fick jag inte. Och det är det som jag har mest egentligen känt att hade jag fått ta det där steget och få spela de här matcherna också, då hade jag kanske kommit upp ett ytterligare snäpp. Men så blev det ju inte till slut, och jag fick ju kämpa vidare. Jag spelade i holländska ligan, och till slut kom jag ändå till drömligan, La Liga, där jag fick ändå känna på att spela mot Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, alla de här storklubbarna. Och för mig var det ju otroligt stort, och det var en dröm verkligen, och det gick också väldigt bra för mig, så att jag är väldigt nöjd.
Vad kan man säga om din tid i landslaget? 14 landskamper har du för blågult. Är du ledsen för att du inte fick mer chanser?
Ja, alltså tanke på att jag var med ändå ganska mycket. Jag vet inte hur länge jag var med, men det är ju så. Landslaget är lite speciellt. Jag menar, är man där och fått spela och man har gjort det bra, då kommer man inte ur där heller. Och då blir det ju så. Och i det här fallet så hade jag ju min bästa tid i Twente där de 2 åren där jag kände att nu är jag på G och i Ajax liksom. Det gick väldigt bra för mig, och därför jag förväntade mig att jag skulle få en ärlig chans att visa mig. För att om du tittar tillbaka alla de här 14 landskamper, så tror jag att jag har inte mer än 1-2 startmatcher där jag har fått spela, och det är ju bara träningsmatcher i stort sett. Och det är det som egentligen gör mig lite, man blir besviken liksom att man aldrig fick den ärliga chansen.
Fick du någon förklaring någon gång från ledningen där, vad det berodde på?
Nej, inte riktigt faktiskt. Det var liksom, de trodde ju på det här laget, och det var det som gällde. Och sen fick man kämpa och slita och försöka visa att man är positiv och liksom och vill vara med och göra det. Och nej, men det, så är det ju, det vart aldrig en riktig förklaring om jag ska vara ärlig.
Följer du landslaget idag?
Självklart.
Vad tycker du om det?
Ja, vad ska man säga? Pressen är enorm på landslaget. Man ska ta sig till EM, man ska ta sig till VM. Jag tycker det som är väldigt intressant är att många spelare har fått de har fått chanser att få visa upp sig, som Durmaz, som Erkan nu sist, och Sebastian Larsson har ju varit där länge liksom. De har fått de här möjligheterna att få spela in sig och göra det bra. Pierre Bengtsson, det är så himla många nya spelare med många nya ansikten, och det är ganska kul. Det gillar jag faktiskt, att de här killarna får den här möjligheten att få visa upp sig. Och får de visa upp sig och göra det bra, så kommer vi kunna se vad det är för kvalitet på de här spelarna. Kommer de att hålla mot de här toppnationerna liksom, om det är EM eller VM framöver liksom, och allt det här. Så att jag tror att det är bra att de verkligen får en möjlighet att visa upp sig, så man inte fastnar vid samma startelva hela tiden. Man måste kanske förnya och man måste ge chans åt många nya spelare, unga spelare dessutom.
Tror du landslaget tar sig till EM?
Ja, det hoppas jag verkligen. Det hoppas jag. Det tror jag också. Så att jag menar, det är lite grann, allt hänger ju på Hamrén lite grann, hur han, vilka spelare han tror på, vilka spelare som är fit och skadade hit och dit. Det är klart att vi har ju Zlatan som bär ju i stort sett hela landslaget på sina axlar, får man ju ändå säga. En sån spelare är ju otroligt viktig för oss, att han är med självklart, och sen så får de andra försöka göra det så bra som möjligt.
Du är starkt förknippad med Hammarby, Kennedy. Beskriv föreningen med dina ord.
Föreningen med mina ord, kärlek, familj. Det är en otrolig upplevelse. När jag kom till Hammarby när jag var 17, jag hade inte fyllt 18 ändå, så var jag på läktaren innan och insåg, wow, det här är någonting jag vill spela inför. Den inramningen som var på Söderstadion var ju mäktigt. Det fanns ingenting som skulle säga mig att jag skulle gå till någon annan klubb än Hammarby. Just den fotbollen som spelades dessutom också skulle passa mig perfekt. Och jag kände att vilken otrolig kärlek det finns i den här familjen. Folk liksom är så pass lyckliga, så fort det blir mål liksom. Det är en otrolig upplevelse. Det är någonting som man måste få vara med om. Det var den tanken som alltid slog mig. Komma till Hammarby, det finns inget annat än att, som jag sa precis här, det är kärlek och familj. Man håller ihop hela tiden, även i medgång och i motgång, så är vi alltid där tillsammans och ska göra det här ihop. Det är bara att titta på hur många år vi har varit i Superettan. Folk har ju tröttnat, det förstår jag. Men att vi har så här mycket supporter på våra matcher, det är ju, visar ju vilken kärlek de här supporterna har till den här föreningen. Och vi spelare måste verkligen ta vara på de här möjligheterna, för att de kommer inte varje dag. Man får inte spela i Hammarby tröja varje dag. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är liksom, det är någonting som man måste ta vara på.
Vi ska snacka mer om fansen alldeles strax. Första frågan, när du kom upp där från Assyriska och blev populär och var lovande, var det ingen annan Stockholmsklubb som var nära att ta dig då, eller var det givet Hammarby?
Nej, innan jag gick till Hammarby så var jag 15 år och fick vara med på den här AIK sommarproffsläger som de har i Kalberg, eller det tror jag. Ja, i alla fall. Där fick jag vara med och en vecka och provspela och träna med killarna. Och, så att de var ju på redan då. Och sen var jag ju en sväng ute i Manchester United när jag var 17 år och fick ju möjligheten att provspela och träna där i 2 månader. Och när jag väl kom tillbaka så fanns det ju otroligt mycket intressen både från Helsingborg, Göteborg och hela, i stort sett många lag i Sverige var väldigt intresserade, och Hammarby självklart och Djurgården. Och, så att Djurgården, Bosse Andersson, kom ju hem till mig, som jag sagt, han kom ju hem till mig och försökte få mig till Djurgården den tiden, och de var faktiskt de första som visade det intresset då. Men Hammarby fanns i tankarna, det var inget annat.
Du, för drygt ett år sedan i slutet av juni 2013 gjorde du det sista målet någonsin på Söderstadion. Hur ser du på det nu i efterhand? Måste ha en stark känsla.
Absolut, det känns ändå ganska skönt faktiskt ändå. Jag hade hoppats att det blev segermålet så att vi hade kunnat fått med oss 3 poäng och ett bra minne, men nu var det ändå ett bra minne för mig. Jag hoppas att det blev det också för supporten, att det blev inte en förlust i alla fall. Fick med oss 1 poäng och sen fick jag göra målet. Självklart betyder otroligt mycket för mig som har spenderat så många år där och många fina minnen, SM-guld. Massa andra snygga fina mål som man kommer ihåg, som man har gjort på Söderstadion. Så att det var väldigt känsligt själva hela veckan innan. Man visste att det här blir ju sista matchen verkligen på Söderstadion. För mig var det väldigt tufft och för många andra supporter självklart också. Så att det var väldigt känsligt, om man får säga så. Och när matchen, när slutsignalen gick så kände man ju inombords att fan, det är tufft. Det är tungt att lämna Söderstadion, och jag tror att det såg man ju också på supporterna. Det var många som fällde en massa tårar och verkligen förstod inte riktigt att vi skulle verkligen lämna Söderstadion. Och, men som sagt, man får titta sig fram. Det är en ny framtid och det är nya planer på det mesta. Man har tänkt sig en helt annan liksom, grej. Och nu har vi ju som sagt vår nya Söderstadion som vi ska se till att det blir minst lika bra som Söderstadion.
Grät du när ni lämnade gamla Söderstadion?
Ja, det gjorde jag. Jag fick ju några tårar. Det kan jag erkänna att jag fick. Och även fast det var tufft att försöka hålla emot. Men det gick inte liksom. Och det är ju så. Det är ju så fina minnen man kommer ihåg. När man vinner SM-guldet 2001. När man ser springande fans till en och bara gråter av lycka. Och har en... ett gräs i handen liksom så här och bara liksom äter på den framför en, och då fattar man inte liksom det. Jag kan inte förklara, de bilderna kommer ju aldrig försvinna. Det är någonting som kommer finnas där. Det är ganska mäktigt faktiskt.
Tog du med dig någonting ifrån arenan? Ryckte du med någon grej?
Ja, jag fick med mig, eftersom jag satte 3-1 målet där, så hade de ju filmat exakt var bollen hade hamnat på nätet, så de hade klippt ut det nätet och gett mig det som present. Så att det var fint minne.
Idag spelar ni på Tele2 Arena. Är det där en jobbig omställning? Jag vet att du var lite orolig innan flytten. Berätta.
Ja, det är klart. Först och främst är det ju konstgräs. Jag är inte van alls vid det. Och dessutom så vet vi inte hur inramningen blir, hur stämningen blir. Det är, som sagt, vi får ju plats med 30 000. Vi har ju haft 13 000 på Söderstadion där inramningen har varit väldigt grymt. Så att det var lite grejer man satt och tänkte på självklart. Hur kommer det se ut? Hur blir det här egentligen? Och för mig dessutom få spela på konstgräs var ju helt bedrövligt för mig. Det var som att jag aldrig hade spelat fotboll tidigare. Liksom, helt annan teknik, helt annat tillslag, helt annan löpstil. Liksom, allting blev ju helt fel. Så att det fick mig verkligen att känna att det här måste jag ha träning till. Alltså, jag måste lära mig tillslaget på bollen, frisparka, hörner, vad det nu är. Liksom, man måste nöta, det är någon form av en slags en teknik. Så att det har jag fått kämpa mig till ganska lång tid nu här. Och nu känns det ju bra, nu har jag kommit in i det faktiskt väldigt bra. Så att det är jag väldigt nöjd med.
Arenan känns okej att spela på nu?
Mycket bra. Våra fans har verkligen gjort det här fantastiskt med inramningen. Och känns som att vi har fullsatt på varje match i stort sett. De hörs ju så enormt mycket. Och det är sån adrenalin att vara spelare och spela inför de här supporterna. Så att... Nej, det känns fantastiskt bra alltså, det måste jag säga.
Du, Kennedy, anses som en av de allra största spelarna i Hammarbys historia. Tänker du på sånt där, eller är det något man borstar av sig, eller hur funderar du kring en sån sak?
Jag vill ju mer. Det är det som är det sjuka. Man vill ju ännu mer. Alltså, även fast folk säger att man är en av de största, så vill man ju ändå bli störst. Det är så, det är någonting som jag alltid... Det är det här med vinnarskallen. Det är alltid den här att man vill alltid bli... Antingen om det är hjälten eller vad som är... Det har jag haft liksom. Så att för mig så är det någonting som självklart är väldigt uppskattande. Jag blir väldigt glad och positivt till det här att man får bli omröstad till en av självklart de bästa. Så att det tar jag på ett väldigt... seriöst sett självklart, men man vill ju som sagt, man vill ju någon gång nå den här drömmen som jag har sagt tidigare och ta Hammarby tillbaka till Allsvenskan. Nu får se när det blir, det vet jag inte, men i alla fall då skulle det bli riktigt bra.
Vad är det som gör Hammarby så fantastiskt enligt dig? Vi vet om fansen och sådär, men försök att beskriva det om man inte har någon koll alls.
Ja, det är som sagt... alltså, jag tror att den här fotbollen som vi spelar i Hammarby, det är inte så många som vill spela den här fotbollen i Sverige, om man får säga så. Vi spelar en fantastiskt... Vi vill alltid spela ur situationerna, vi vill alltid göra mål, det ska vara snyggt. bara en sån grej tror jag är ju väldigt härligt att spela för Hammarby. Och utöver det, om du lyckas med det, så blir det ju fantastiskt upplevelse på läktaren, om man får säga så då. Det är egentligen våra fans som gör det här till så speciellt att spela för Hammarby också. Det får man inte glömma. Och sen att den här känslan att få bära den här Hammarby-tröjan är ju väldigt stort också. Det får man inte glömma.
Men ni vinner ju ingenting. Ni har inte vunnit nu sedan 2001. Som du
självklart, själv sa. Det har vi inte gjort. Men vi, som sagt, det finns ju planer. Det finns ju framtid på det mesta. Och vi har ju som sagt fått Nanne som tränare, Jingblad. Och jag tycker det ser väldigt bra ut. Och man ska inte ha för bråttom. Man ska ha tålamod med det vi gör. Så vi hoppas och tror att om det är om några år när det är, men att vi kommer bli en av Sveriges bästa lag självklart.
Det är uppehåll i Superettan nu. Hammarby är ett topplag. Är det i år som ni kommer tillbaka till Allsvenskan?
Det är som du ser. Den här serien är väldigt jämn serie. Alla slår alla. Så att det finns ju ingen garanti på något sätt om man tror att man ska gå ut och vinna någon match hur enkelt som helst. Då är man verkligen ute och cyklar. Så att vi jobbar på spelidén, vårt spelprogram. Så alltså, allt det här som vi vet att det är det här som gäller. Och med Nanne, all som information vi får av Nanne. Spelsystemet, både hemma och borta. Liksom, vi har ju i stort sett varje dag så tränar vi och nöter på det här i stort sett varje dag, om man säger så. Så att det är någonting som är väldigt viktigt för oss, att vi får jobba med det här i lugn och ro. Och sen får vi som sagt hoppas på att den dagen vi tar steg självklart till Allsvenskan, då ska vi ha ett hållbart spel som ska passa in i självklart i Allsvenskan också. Så att, sen kan jag inte svara på någonting du säger nu om vi går upp eller vi tar steget i år. Vi vill ta gärna en match i taget och sen får vi se vad resultaten visar.
Är du med när ni har gått upp och attackerar toppen i Allsvenskan?
Det hoppas jag.
Du, vad har förändrats nu när Nanne Bergstrand och Mats Jingblad har kommit in i klubben? Berätta.
Jag tror att det är två erfarna. Alltså Mats Jingblad har ju varit tränare, har varit med om det här tidigare och han kan det här väldigt bra. Han vet vad som gäller. Sen har vi ju fått en tränare med en otrolig erfarenhet. Som har pondus, som vet precis vad som gäller för att lyckas. Och jag tror att det här är det bästa som har hänt i Hammarby.
Vad är skillnaden mot Greg Berhalter som var där tidigare?
Jag tror inte, alltså man ska inte klanka ner för mycket på Greg egentligen också, utan man vill inte jämföra Greg och Nanne. Det är en helt två olika typ av tränare självklart. Jag tror att Greg hade lite problem kanske på något sätt kunna förklara för spelarna. Många förstod inte hans engelska ibland, det blev missförstånd ibland. Så jag tycker att Greg ändå var en bra tränare, men han fick inte ut maximalt utav det han ville utav spelarna och ibland blev det helt fel. Och sen som sagt, man ska inte glömma heller alltså att det är inte lätt att spela inför våra supportrar, det får man inte glömma. Och det var många som tyvärr inte klarade av att göra det. Och sen kan man klanka ner på Greg, varför inte han lyckas, varför bla bla hit och dit. Så att det tycker inte jag att man ska göra, utan alla spelare har sitt, jag menar, man måste ändå vara professionell, man måste göra sitt jobb. Och att spela inför Hammarby supporter som sagt, det är inte lätt och många klarade inte det. Så att, sen har vi Nanne som tränare, jag menar, han har varit i Kalmar så många år och han vet precis vad som gäller. Så att vi måste ha tålamod och låta han verkligen bygga det här för framtiden.
Men Nannes idéer och tankar, han kommer ju från en småstad, förvisso en stor och bra klubb i Kalmar, men han har varit länge i en liten stad och nu kommer han till huvudstaden då, en stor förening med hur många fans som helst. Det arbetssättet han haft i Kalmar, funkar det med en sån stor klubb som Hammarby, om du förstår den frågan?
Absolut, jag förstår precis. Jag tror att han tror på det väldigt mycket, det han gör, och det sprider ju oss till oss spelare att vi tror på det som Nanne säger och ger oss de direktiven han ger oss. Och så tror jag säkert absolut att det kommer funka, och jag tror Nanne har kommit in i det här väldigt bra direkt också faktiskt. Även om han kommer från Kalmar så har han smält in väldigt bra tror jag säkert här i Stockholm och just med Hammarby fansen. Och som sagt, han har ju så pass mycket erfarenhet och han vet vad som gäller.
Du pratade själv om fansen alldeles nyss. Kan det vara så att fansen kan vara en börda för vissa av spelarna, att det blir jobbigt att spela?
Självklart, det är ju så. Jag vet ju själv, går inte det bra, då blir det att man kan börja bygga ut spelare, och även i halvtid så kan man få höra det ena och det andra. Så att det gäller liksom att man spelar ändå, man har den här fokusen på det vi gör. För att har vi det för mycket på våra fans, då kommer ju bli att man kommer ur fokus, koncentrationen finns inte där, och då börjar det liksom misslyckas totalt med det som vi har suttit och jobbat på under hela försäsongen med, och spelidén, hur vi ska göra planer liksom, på vad vi ska göra på plan. Så att jag tror att det tror jag är jätteviktigt, och vi har just nu har vi fått in de karaktärerna som jag känner upplever att det här är spelare som verkligen kan hantera, även om vi har 20 000 på läktaren och kan göra det på ett bra sätt. Det har de ju visat i alla fall hittills. Så att vi ska inte bli påverkade för mycket, även om det finns missnöje ibland i vissa matcher. Vi måste gå tillbaks och tro på det vi gör, och Ibland kan det hjälpa faktiskt, och när vi har gjort det så känns det som att vi har verkligen kommit tillbaka in i matchen igen, och rätt som det är så har vi gjort två mål på slutet, och då har vi liksom vunnit matchen. Så att för mig så känner jag att det är ett stort framsteg i alla fall.
Så du känner att truppen i år är bättre rustad för trycket från fansen än i fjol när vissa spelare tappar lite?
Absolut, det tycker jag verkligen.
Men du, ärligt talat, du har ju spelat många år nu i högsta nivå i fotbollen. Är det inte jobbigt när trycket blir för hårt ifrån Hammarbys fans?
Men jag älskar det.
Berätta.
Nej, men jag brinner ju för sånt. Jag älskar när det är tryck. Alltså, jag gillar när det står, när du har mycket fans, när du har någon som verkligen lägger sån stor energi på en. Och då vill man ju ge så mycket tillbaka, men ändå i sin egen fotbollsvärld, att du inte tänker på dem, utan du går in i din egen bubbla där du vet vad du ska göra på plan. Men sen efteråt när matchen är slut, det är då du kan gå till dina fans och njuta med dem. Men det är sånt som du jobbar på, det är någonting du måste jobba på. Alltså jag har jobbat på det ganska mycket. Jag var ändå ganska ung när jag kom till Hammarby, jag visste liksom det här är fans som kräver, that's it, det är bara så. Men för mig var det en utmaning. Jag älskade själva grejen med att spela inför fullsatt, spela inför så mycket folk liksom. Det gav mig en adrenalin. Jag ville lyckas, det var det enda jag hade i tanken.
Är det inte läskigt att spela mot, om du tittar upp på läktarna och så är det huvudklädda och solglasbeprydda arga killar som skriker mot dig? Är inte det läskigt?
Nej, varför ska det vara läskigt? Nej, inte för mig i alla fall. Det är sånt som jag inte bryr mig om egentligen.
Du råkar aldrig ut för hot eller sådär från fans?
Ingenting faktiskt. Det har jag inte alls råkat ut för.
Om man tittar på Hammarby utifrån så kan man hävda att klubben har svajat lite de senaste åren. Vad är skälet till det, tror du?
Ja, alltså nu har jag varit utomlands när det har hänt väldigt mycket. Så jag har precis kommit tillbaka, varit i klubben nu här i mitt andra år här. Så att jag menar, om man ska vara ärlig så har det funnits väldigt mycket orsaker till varför det har gått som det har gjort. Jag vet inte om hur satsningarna har varit riktigt, hur har man liksom tänkt, vilka fotbollsbanor har de tänkt, liksom, är det kortsiktigt eller långsiktigt, har man haft tålamod i det man gör. Så det finns ju väldigt mycket faktorer egentligen som gör så att det har blivit väldigt svajigt inom Hammarby liksom, under många år. Liksom. Det kanske är därför vi aldrig har heller kunnat tagit steget till Allsvenskan, på grund av att man har varit kortsiktigt i det man har gjort, och det funkar ju oftast inte.
Du upplever nu att det finns en mer långsiktig strategi?
Absolut.
Om du jämför Hammarby med de andra Stockholmsklubbarna, klyschan och traditionen säger ju att ni är traditionellt en arbetarklassklubb. Ligger det någonting i det 2014?
Ja, det kan jag tänka mig faktiskt att det gör. Det tror jag.
Jämfört med Djurgården och AIK?
Ja, det får man säga.
Berätta om hur Superettan står sig. Du har varit ute i Europa och spelat. Vilken kvalitet har Superettan?
Det var tufft för mig i början. Det var det ju. Det får man ändå säga. Superettan var ju, speciellt när jag kom och tränade med Hammarby innan, så kände jag ju liksom att jag saknade kvalitet. Det var det jag liksom hade i Spanien. Det var ju en stor skillnad. Det var ju egentligen en otrolig skillnad. Men man fick ju liksom, när man väl skrev på kontrakt, fick man ändå känna ändå att man får bita ihop, det här kommer funka liksom. Men det är klart att man känner ju enorm skillnad. La Liga, det som jag hade och fick med mig Superettan, ibland kände jag att jag kom i den nivå som alla andra gjorde också, för att det var den nivå som gällde. Så att man fick inte ut det man ville. Det blev någon form av liten frustration för en också ibland. Så att det var Superettan, den är hemsk, man får säga så. Den är ingen rolig. Det är inte roligt. Ibland är det tufft att spela mot lag som just backar hem bara och inte vill spela fotboll. Sen är det roligt att det finns lag som Östersund som vill bjuda på en otroligt fin fotboll. Och kanske Sundsvall som vill bjuda på lite grann och vissa andra lag. Så här. Men för det mesta så är det ju bara taktiskt när de möter oss. Det är tråkigt ibland faktiskt. Men det är sånt som man får gå igenom. Och nu har vi liksom jobbat på det här väldigt mycket och... Nu ska vi inte ha någonting att skylla på hela tiden att de parkerar bussen, utan nu har vi planer på det vi ska göra och vi vet vad vi ska göra på plan, och gör vi det och utför det på ett bra sätt så tror jag att vi kan knäcka de här lagen också till slut.
Känner du att du är den bästa spelaren i Superettan?
Jag borde vara det självklart, med alla erfarenhet och kvalitet jag har självklart som jag haft med mig, så borde jag vara det. Men det är ingenting som jag själv vill sitta och säga om mig själv att jag är bäst, utan jag vill ju ändå göra mitt. Sen får folk bedöma om de tycker att jag är det eller inte, men självklart tror jag på mig själv.
Är du nöjd med den rollen som Nanne har gett dig?
Jag är jättenöjd.
Berätta exakt om vad han säger att du ska göra.
Nej, men alltså jag är lite allround egentligen. Jag kan ju spela på mitten, jag kan spela på höger, jag kan spela på vänster. Men tian passar ju mig utmärkt i och med att jag får ju ändå, får jag komma rättvänd i min position där jag kan ändå sätta passningar emellan. Får jag komma liksom i de här situationer där jag älskar att vara där och kunna skjuta skott och komma i distansskott. Sätta passningar till våra forwardspelare fram till mål. Få göra mål dessutom, och då måste man utnyttja de här chanserna när de ändå väl kommer dyker fram. För att jag tror att Nanne är väldigt noggrann med varje spelare på varje position vad man måste göra. Vi har ju manualen och alla vet ju precis, det här är min, jag är 10 positionen, då vet jag precis vad som gäller. Och det här måste jag göra för att jag ska kunna få den här utrymmen och få bollen. Så att för mig så känner jag faktiskt att det har gett mig också en liten utveckling på det faktiskt. Fast jag har varit utomlands så många år, så har jag fått spela igen nu på 10-rollen. Och där känner jag faktiskt att Nanne har verkligen fått mig att utvecklas mer i vissa situationer som man inte har tänkt på. Som man kan sitta och påminna en om och tänka på. Liksom. Så att för mig så är det jättebra.
Finns det några intressanta unga, kanske spännande spelare i Hammarby som du vill berätta om?
Absolut, det finns det ju säkert. Vi har ju som sagt, Hammarby är ändå känd för att de har många bra unga spelare egentligen som kan komma fram. Och just nu så har vi Viktor Nordin som är duktig, Niklas Lindqvist. Vi har Jonathan som är ung, Lutzik som är med. Så att vi har ju några spelare självklart, men... För att som sagt, när man väl får chansen, jag vet ju hur det är, ta vara på den, det är det enda jag kan säga. Tar du inte vara på den här chansen så kommer inte den chansen komma flera gånger heller. Då har du visat, antingen håller du eller inte. Och jag tror att det är det här de här killarna måste förstå, liksom, att ta vara på chansen när den dyker upp. Och var inte nöjda och mätta med att man har Hammarby-tröjan bara på sig och för att man bär den och känner att nu har jag gjort ett bra resultat. Jag spelar i Hammarby och bär Hammarby-tröjan. Det tycker jag liksom, de tankarna måste man ju ta bort. För mycket bekväma spelare tror jag. Men annars är det jättekul att de här killarna har fått chansen och nu bara visa framfötterna och hoppas att de gör det bra.
2014 är året och du fyller 34 år, Kennedy. Hur länge ska du hålla på egentligen?
Ja, den frågan har jag fått tidigare. Så länge min kropp känns bra faktiskt så kommer jag fortsätta. Det finns ingen anledning att bara lägga skorna på hyllan och man vet att det finns mer att hämta liksom. Varför ska jag göra det egentligen också? Så att för mig så känner jag bara att jag brinner för fotbollen, jag älskar fotbollen. nu är jag lite skadad här och så här. För mig så känns det som att ändå att stå vid sidan av, stå på läktaren och titta, det är nervöst och det är jobbigt. Jag vill gärna inte hamna i den situationen. Jag vill vara på plan och hjälpa till och göra så gott jag kan. Så att för mig, när den känslan finns inom mig egentligen, så kommer jag fortsätta tills den dagen den kommer och säger mig att nu får jag lägga skorna på hyllan. Nu börjar det gå antingen fort eller så klarar inte jag av det här någon mer. Liksom. Så att jag tror att än så länge så har jag inte alls tänkt i de banorna att jag ska lägga skorna på hyllan på något sätt, nej.
Kan du lova att du ska spela i Assyriska innan du lägger av?
Det är inte omöjligt.
Du ger inget löfte?
Nej.
Du, i mediekretsar så anses du mycket vänlig och du anses vara ett bra intervjuobjekt. Är du snäll som person?
Jag är en snäll person, absolut, men jag kan bli riktigt förbannad med. Jag var väldigt snäll när jag var ung, när jag kom fram och till Hammarby liksom, och det gick, man var en blyg kille och man ville inte ta för sig för mycket liksom. Men fotbollsplanen tog jag för mig enormt mycket, men utanför var jag mycket mer så här försiktig, men ändå glad, positiv och så här. Men jag kan bli riktigt förbannad, alltså på plan kan jag explodera, så det är sjukt att säga, men det är sant.
Intervjuer efter matcherna kan vara lite hetsig ibland.
Absolut, jag kan bli astokig. Alltså det kan hända att det är en situation, det kan hända att vi har förlorat. Det kan hända att vi presterar så dåligt så att man är så otroligt missnöjd med sig själv eller med lagets insats. Sånt för mig, jag tolererar inte det. Det är oacceptabelt, alltså att gå ut och spela en skitmatch när man vet att det måste bli mycket bättre än så här. Så att för mig så, jag är en sån kille, jag kan inte hålla min mun. Jag är kapten i Hammarby och jag ska pusha fram de här killarna i svåra lägen och i medgång. Liksom för mig så är det alltid viktigt att vara en bra förebild liksom för alla andra. Liksom. Så att jag tror att killarna vet att när jag säger någonting och menar det, så de vet att det alltid är det för det bästa, för att det ska bli bra.
Händer det att du ibland skäller ut de här unga 21-22-åringarna när ni gjort en riktigt dålig match?
Alltså det är klart att ibland när vi kommer in, speciellt i halvtid, då kan jag bli helt tokig i omklädningsrummen ibland. Så att jag får inte till det och vi är inte där vi ska vara. Då måste ju någon höjta till, och om inte en annan gör så får ju jag och vissa andra liksom ta tag och väcka killarna liksom. Och sen om det är 21-åringen eller om det är någon annan, så ska den få höra det mer. Liksom. Så att jag vill gärna höra det från de andra killarna också. Att kan du få fan ta och rycka upp det eller vad som helst. Det är viktigt för mig också att få höra det. Även fast jag är kapten, så tror jag ändå det är bra att man kan säga till varandra. Det är så man blir som starkt lag, liksom, man håller tillsammans. Så att jag är inte ute för att sitta och skälla på någon av killarna för att trycka ner dem ännu mer. Jag försöker ge honom push liksom och vara positiv. Men har man inte liksom, har man inte tankarna med sig inför matcherna, så är det ju inte bra. Så att jag tror att för mig så är det otroligt viktigt att få den feedbacken också tillbaka. Att det ändå är för att jag vill det bästa.
Hur ser du på media egentligen? Tycker du att det är roligt eller tycker du att det är ett nödvändigt ont?
Nej, men jag tycker det är nödvändigt. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är roligt med media också, men det gäller att hantera media på ett bra sätt. Det är också det. Media är ute efter det ena och det andra, så är det ju. Det vet vi om, och sånt har man fått lära sig både i landslaget, hur man ska sköta media, utomlands och allt det här. Så att det är sånt som man lär sig faktiskt. Men det är samtidigt väldigt kul med media också. Jag menar, antingen är du hyllad, antingen är du så syndabock eller vad det ännu är. Liksom. Och det gäller då att vara stark som spelare, som människa, tror jag.
Berätta om ditt härligaste minne som proffs utomlands.
Mitt härligaste minne faktiskt måste ändå vara faktiskt när jag gör mål mot Real Madrid. Det får jag ändå erkänna. Det är en fin... Ja, det är alltid grymt att få göra mål mot sånt lag som Real Madrid. Det är inte många som får göra det, och speciellt mot Casillas. Så att jag var väldigt nöjd när jag fick göra målet. Men ändå så var ju, vi förlorade med 3-1, men själva känslan att gå av planen och ändå ha gjort mål var ändå ganska kul faktiskt.
Vad var det för backar där som gjorde mål mot då?
Det var ju Pepe, Marcelo var ju med Pepe, sen tror jag, nu vet jag inte om Ramos tror jag var med också förmodligen.
Men det var på Sardinero i den hemmaplan?
Nej, ja exakt, det var vår hemmaplan, ja. Stämmer.
Vad gör de 10 år tror du, Kennedy?
Ja, jag älskar ju fotboll. Jag hoppas att jag håller på med fotbollen. Jag kanske jobbar inom Hammarby också. Vill jag jättegärna göra. Vill hjälpa de här unga killarna, talangerna som kommer upp till A-lag. Kanske privata träningar. Det är man vet själv att man kan lära de här killarna. Och sen kanske något annat vid sidan om. Jag vet inte, business. Det kan vara något helt annat. Jag vet inte just nu i alla fall. Det är sånt som jag inte har tänkt på riktigt så här mycket än. Vad kan det vara? Njuta av livet egentligen. Var med familjen. Åka på semester där man liksom känner att det här har man inte kunnat gjort så mycket heller. Och spendera mycket tid åt det. Och vara också självklart med familjen. Det är jätteviktigt för mig.
Efter alla dina proffsår, skulle du kunna inte jobba när du är klar så att säga? Har du pengar nog eller måste du ha något arbete?
Alltså, det är klart att jag har ju pengar nog, det är inte det det handlar om, utan jag kan inte sitta hemma heller. Jag måste ju vara sysselsatt, jag kan inte sitta hemma och bara titta runt väggarna och inte liksom kunna göra någonting, utan det är ändå viktigt för mig att jag håller på med någonting som jag ändå gillar. Sen om det är heltid, det tror jag inte att det blir heltid, men i alla fall några timmar om dagen vill jag ändå göra någonting.
Vad har du för intressen om du är helt ledig?
Åka ut och fiska. Jag älskar det, att komma ut med båten, kunna koppla bort allt runt omkring, bara fokuseras på det och få till det här när fisken är på väg när man ska ta upp den här, om det är gösen eller gäddan eller vad det blir.
Vilken är den största fisken du har fångat då?
Det är faktiskt en gädda på 8 kilo ungefär.
Här i Stockholm?
Ja, det var ganska häftigt. Det var väldigt, ja, man fick kämpa lite extra med den. Men det var häftigt. Som sagt, för mig så är det otroligt skönt ändå att känna att man behöver inte tänka på någonting. Man kan bara liksom ut i havet, stänga av mobilen och bara njuta.
Är du intresserad av politik? Ska du rösta i valet till hösten?
Det här med politik, om jag ska vara ärlig, jag brukar följa det lite se och så egentligen, men jag är inte så insatt i det där riktigt. Tycker att det är, jag vet inte, det är klart att man kan rösta på och verka på något sätt, men det känns som att, jag vet inte, det händer ju inte så mycket heller.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här serien?
Det är klart att Zlatan för mig är ju egentligen den som ger mig väldigt mycket intryck om vad som har hänt i hans karriär. Zlatan självklart. Jag vill gärna lyssna på vad han har att säga.
Du har alltid träffat honom några gånger?
Ja, självklart. Vi är ju kompisar också, så att vi har spelat ihop i landslaget. Och vi känner varandra, så att det är som sagt en otroligt fin människa, så att för mig så är det extra kul att få höra ibland det som händer runt omkring honom. Det är alltid kul.
Du får gärna hjälpa till med den intervjun, kan jag säga. Jag accepterar det. Sista frågan. Hur tycker du man ska minnas din idrottskarriär om 20-25 år?
Alla fina frisparkar. Ja, det är de fina frisparkar, fina framspelningarna, spelförståelsen tror jag. Det är väl egentligen det som har varit det bästa hos mig, och den här glädjen, inspirationen, man brinner för det. Det är väl egentligen det jag hoppas att folk kommer komma ihåg mig för.
Tusen tack för att ställa upp, Kennedy.
Tack.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.